Podplay. Det är den 13 april 1970. Långt ute i rymden sitter tre män i en farkost på väg till en annan värld. Det har gått nästan 56 timmar sedan de lämnade jorden. Med hög puls har flygledaren och teamet i kontrollrummet hemma i USA följt farkostens resa från liftoff till där den befinner sig nu. Nästan framme vid sitt slutmål. Månen. Alldeles nyss har de tre astronauterna visat hur de har det inne i kommandomodulen. Det har bara gått lite mer än 10 minuter sedan kontrollrummet sagt åt dem att röra om i en av kryotankarna i servicemodulen. Men då förändras allt. En hög smäll skakar om hela farkosten och maskinerna börjar tjuta och blinka. Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser. I kontrollrummet nere på jorden är det nu knäpptyst i väntan på information. Radion sprackar till och en röst hörs. Det är en av astronauterna. Och vad han säger nu kommer bli en av världens kändaste meningar. Men just här och nu är det dödligt allvar. Houston, we've had a problem. Houston, we've had a problem. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig, Ellen Norberg. Om Apollo 13, rymdfärden som blev en kamp mot klockan. ...1970 har USA precis lämnat ett minst sagt händelserikt decennium bakom sig. Året innan skrev landet historia när National Aeronautics and Space Administration, eller NASA, skickade upp Apollo 11 i rymden. Och hela världen såg på när astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin tog människans allra första steg på månen. Bara några månader senare upprepades bedriften med Apollo 12, som gjorde en andra lyckad landning. Vid NASAs högkvarter i Houston i delstaten Texas förbereder man nu inför ännu en månfärd. Både den världsberömda Apollo 11 och Apollo 12 landade på månens stora, plana ytor och plockade med sig månsten tillbaka hem till jorden. Målet med Apollo 13 är det mest ambitiösa hittills, nämligen att landa i ett mer kuperat område som heter Fra Mauro, vilket är en krater från en tidigare kollision med en asteroid. Kollisionen har ryckt upp material från längre bak i tiden som NASA vill veta mer om. Tre astronauter ska bemanna farkosten som alltså ska bli den tredje att landa på månen. Resans befälhavare, 42-åriga Jim Lovell, är fyrbarnspappa, pilot i USAs flotta och en erfaren astronaut. Han har faktiskt varit i rymden en gång tidigare. Då med Apollo 8 som 1968 blev den första rymdfarkosten att lämna jordens omloppsbana och runda månen. Han var sen också reservbefälhavare för Neil Armstrong under Apollo 11. Hade Armstrong av någon anledning inte kunnat utföra sitt uppdrag hade alltså Jim Lovell troligtvis blivit den första personen att gå på månen. Än har han inte fått känna månens yta under skorna, men nu har han sin chans. ...36-åriga astronauten Fred Hayes är ansvarig för månlandaren Aquarius. Tillsammans med Jim ska han landa på månen och samla material, medan den tredje astronauten, 38-åriga Jack Swigert, stannar kvar i kommandomodulen i månens omloppsbana. Varken Fred eller Jack har varit i rymden tidigare, och tre dagar innan avfärd vet faktiskt inte ens Jack Swigert om han ska åka med alls. I 9 månader har Jim Lovell och Fred Hayes nämligen övat och förberett sig inför avfärden med en annan pilot, Ken Mattingly. Men bara dagar innan det är dags för avfärd blir Ken sjuk och befälhavaren Jim får fatta ett tufft beslut. Avfärden har redan senare lagts en gång och att vänta ännu längre är inte ett alternativ. Så Kens reserv Jack Swigert får alltså ta platsen som kommandomodulspilot. Bara dagar senare sätter sig Jack, Jim och Fred i farkosten som står dockad och redo vid Kennedy Space Center i Florida. Utöver kommandomodulen består farkosten av månlandaren Aquarius och en servicemodul. Månlandaren är, som namnet skvallrar om, den del av farkosten som kommer att användas för att landa på månen. Och servicemodulen bär på allt sånt som kan behövas vid en rymdresa. Saker som syre, bränsle och vatten. Det är dock i kommandomodulen som astronauterna tillbringar mest tid. Från uppskjutning till att de återvänder till jorden. De andra två delarna av rymdskeppet lämnas kvar i rymden. Lördagen den 11 april 1970 är det äntligen dags. Efter alla simulationer och förberedelser ska de nu iväg på sitt livs kanske största äventyr. Efter två lyckade månlandningar har dock det enorma intresset som fanns för Apollo 11 och 12 svalnat. Då satt stora delar av världen fastklistrade framför TV:n och flera tusen reportrar från hela världen var på plats vid uppskjutningen. Nu är det bara familj och vänner till astronauterna, rymdentusiaster och ett betydligt mindre antal journalister på plats för att bevittna uppskjutningen. Allt är redo och Apollo 13 får klartecken att lyfta. Nedräkningen börjar. En minut till start. De stora kranlika armarna som håller farkosten på plats lossas. Motorerna startas och röken bolmar som ett moln runt basen på raketen. 25 sekunder till start. 10. 9. Ljudet av motorerna är öronbedövande och vibrationerna i marken kan kännas flera hundra meter bort. 8. 7. 6. Antändningssekvensen påbörjas och botten på raketen lyser upp i orange eld och rök som sprutar ut underifrån. 5. 4. 3. 2. 1. Och som i slow motion reser sig den enorma farkosten ur rökmolnet. Inuti sitter tre personer som ska lämna allt de tar för självklart bakom sig. Allt de kan göra nu är att lita på sin träning och på varandra. För när de lämnar atmosfären finns det inget annat som kan rädda dem. Klockan är 14.13. Liftoff. We have a liftoff. Åskådarna på marken ser rymdfarkosten flyga högre och högre, tills den bara är en liten prick på himlen. Men det dröjer bara några minuter innan resans första avvikelse. En av de fem motorerna stängs plötsligt av, 2 minuter tidigare än planerat. Astronauterna rapporterar till kontrollrummet, som också har noterat avvikelsen, och de förstår inte varför det har hänt. De bestämmer sig för att kompensera felet genom att låta de 4 resterande motorerna vara på i några minuter extra, vilket styr farkosten rätt. Och snart ligger Apollo 13 i omloppsbanan som ska styra dem i riktning mot månen. Befälhavare Jim Lovell säger i radion att det alltid är spännande med en händelserik uppskjutning. Första delen av resan är avklarad. Nu när de tittar ut genom fönstren ser de sin hemplanet bli mindre och mindre. Sakta men säkert blir den en blå kula som svävar i ett oändligt svart hav. En syn som få får uppleva under sin livstid. Farkosten skjuter ifrån sig raketen som bara är till för att användas vid uppskjutningen och som nu har gjort sitt jobb. Nu är de helt i rymdens händer. 2 dygn passerar. Utanför fönstret krymper jorden medan månen blir allt större. Vart man än tittar punkteras rymden av tusentals lysande stjärnor. Efter 55 timmar sänder besättningen en live-video från kommandomodulen. Det är framförallt de i markkontrollen som tittar. TV-kanalerna flyttar inte sina vanliga programpunkter eftersom folk i allmänhet har tröttnat på att titta på månlandningar. Under sändningen visar Jim upp astronauternas huvudsakliga underhållning. En bandspelare som man kan se sväva i luften bland honom och kameran. De lyssnar på musik och visar Freds favoritsysselsättning, att ligga i sin hammock. Han förklarar att det inte är helt lätt att lägga sig i den, och han är osäker på ifall det är han som svävar ifrån den eller om den svävar ifrån honom. Snart tackar TV-teamet för sändningen och besättningen återgår till sina arbetsuppgifter. Markkontrollen ber kommandomodulspiloten Jack att slå på fläktarna i syretankarna. Det är en rutinuppgift eftersom tankarna innehåller flytande syre som måste blandas med jämna mellanrum. Plötsligt hörs en hög smäll. På en sekund är tryggheten som bortblåst och alla lampor på kommandomodulens paneler börjar blinka och tjuta. Först förstår ingen vad som har hänt, men besättningen rapporterar ändå till marken direkt. Okay, Houston, we've had a problem here, säger Jack Swigert, som är den som startade fläkten. Befälhavare Jim, som har stått i närheten och brottats med kablar och kameran från sändningen, har också hört och känt smällen. När markkontrollen ber dem att upprepa är det han som svarar. Houston, we've had a problem. När Jim Lovell tittar ut genom fönstret så syns problemet med smärtsam tydlighet. Någonting läcker från sidan på servicemodulen och ut i den svarta rymden utanför. Det är syre. Månlandningen har plötsligt blivit deras minsta problem. Nu måste de istället se till att de ens har tillräckligt med syre för att överleva resan hem. I kontrollrummet i Houston så ser man att två av servicemodulens tre syretankar är utslagna. I dem blandas syret med väte och bildar en reaktion i bränslecellerna som är farkostens huvudsakliga elkälla. Utan syre så blir de också utan ström. Kommandomodulen har visserligen några batterier, men de är till för att användas på vägen in genom jordens atmosfär när servicemodulen är bortkopplad. De behöver alltså spara på batterierna om besättningen överhuvudtaget ska ha någon chans att ta sig tillbaka till jorden. Nu handlar uppdraget inte längre om att ta sig till månen, utan att komma hem vid liv. Det som har hänt är att en trasig kabel i en av syretankarna bildat en gnista i samma sekund som fläkten slagits på. En gnista som genast blivit till eld på grund av den syrerika miljön. Sen har trycket i tanken ökat så pass mycket att den exploderat och dessutom allvarligt skadat en av de andra två tankarna. Nu har besättningen bara några minuters elektricitet kvar och de är 32 000 mil från jorden. Men i kontrollrummet i Houston får man en idé. Den kan bli svår att genomföra, men det är astronauternas enda chans. I en nödsituation kan månlandaren Aquarius nämligen användas som en livbåt. Det är en separat farkost och har därför allt som kan behövas för att överleva. Bränsle, vatten och syre. Men det finns också problem. Först och främst måste de få igång månlandaren och föra över all information från kommandomodulens navigationssystem innan den slocknar helt. Att få igång månlandaren är vanligtvis en lång process med många steg. Under normala omständigheter tar det 3-5 timmar. Nu behöver besättningen göra samma procedur på 1,5 timme. Kommandomodulen har stängts ner i så stor utsträckning som det bara går för att föra över datan till månlandaren och har i princip bara navigationssystemet igång. På marken i Houston jobbar teamet febrilt för att hitta sätt att förkorta uppstartstiden med genvägar och modifikationer. De förmedlar varje steg till besättningen via radio, som måste lita på att teamet vet vad de gör. Första delen av planen lyckas. Månlandarens datorer blinkar igång och snart kan befälhavare Jim Lovell läsa upp siffrorna från kommandomodulens navigationssystem och Jack Swigert knappa in dem en efter en i månlandarens datorer. Den första krisen är avklarad. Besättningen flyttar över till den nu uppstartade månlandaren Aquarius och stänger dörren till den helt nedsläckta kommandomodulen. Deras liv hänger nu på den provisoriska livbåtens förmåga att ta dem hem. Med den mest akuta faran under kontroll kan besättningen och markkontrollen fokusera på de kvarstående problemen. Det kommer att ta 3,5 dag för Apollo 13 att runda månen och ta sig tillbaka till jorden. Månlandaren är gjord för att hålla 2 män vid liv, inte 3, och då bara i någon dag. Den har syre och elektricitet, men det kommer bli svårt att få vattnet att räcka. Prioriteringen för det vatten som finns ombord behöver nämligen vara att kyla ner maskinerna som jobbar i det trånga utrymmet. Det betyder att besättningen bara får dricka 2 deciliter var per dag. Långt mindre än vad en människa egentligen behöver. Som tur är har farkosten med sig flytande mat som astronauterna kan få i sig ytterligare lite vätska ifrån. Men de kommer ändå hinna bli allvarligt uttorkade om de lyckas ta sig tillbaka till jorden. De har alltså nog med vätska för att överleva och de har syre. Men när de 3 männen andas inne i månlandaren så bildas höga halter koldioxid, vilket ska visa sig bli ett betydligt allvarligare problem. Om besättningen inte kan få bort de höga halterna koldioxid så kan de förgiftas av gasen och dö. Modulens luftreningsfilter är alltså till för att rensa luften på koldioxid från 2 personer under någon dag. Inte 3 personer i mer än 3 dagar. Det finns fler filter i kommandomodulen, men eftersom de är gjorda av olika tillverkare så passar de inte. För att undvika en katastrof så måste man få filtren från kommandomodulen att passa. På marken i Houston så bygger man ihop en modell av silvertejp, plastfickor och kartong. Sånt som finns ombord på Apollo 13. Förhoppningsvis kan astronauterna bygga en likadan ombord och använda den som en adapter från det ena filtret till det andra. Nu måste de noggrant leda besättningen på rymdfarkosten genom varje moment för att de ska få ihop en precis likadan modell och sen kunna fästa den på filtret. Steg för steg jobbar de sig fram och till sist har Jim och Jack uppe i rymdfarkosten byggt en brevlådeliknande modell som de fäster på luftfiltret. Sen är det bara att vänta. Med andan i halsen tittar de på mätaren. Till en början kan de inte se någon skillnad. Men sen, mycket långsamt, börjar koldioxidhalterna att sjunka. Vid det här laget har astronauterna rundat månen och är på väg tillbaka mot jorden. I en stund av lugn kan befälhavare Jim Lovell titta ut genom fönstret på rymdfarkosten och se hur månen, som det var meningen att han äntligen skulle få besöka, försvinner bort bakom dem. Ett ögonblick av besvikelse innan han måste återgå till sitt viktigaste uppdrag hittills. Att få hem sig själv och de andra astronauterna vid liv. Än har de många timmar framför sig i rymden. För att spara på elektricitet har man stängt ner alla maskiner som inte är absolut nödvändiga. Vilket resulterar i att det börjar bli kallt i rymdfarkosten. Besättningen lever vid det här laget på nästan frusen mat, alldeles för lite vatten och adrenalin. Det börjar bli riktigt plågsamt i månlandaren. Men de har inget val. Timmarna tickar på. Det har gått mer än 2 dygn sedan syretanken exploderade och förändrade hela uppdraget. Jorden börjar äntligen se lite större ut. För att den sista delen av resan tillbaka ska lyckas så behöver vinkeln på farkosten vara precis rätt. Marginalen är bara 2 grader. Kommer farkosten in för plant är risken att den bara studsar av jordens atmosfär och tillbaka ut i rymden. Och då kommer de att strandas där. Kommer de istället in för snävt så kommer kommandomodulen och besättningen där i att brinna upp. För att justera vinkeln använder man sig vanligtvis av navigationssystemen ombord. Men för att spara ström så har de stängts ner. De blir tvungna att göra justeringen manuellt. Något som bara gjorts en gång tidigare i NASAs historia. Som tur är sitter den som gjorde den manövern vid spakarna även denna gång. Jim Lovell. Med hjälp av jordens skymningszon, alltså separationen där dag och natt möts, så justerar besättningen tillsammans farkostens vinkel. Nu är det bara timmar kvar till den sista prövningen. Återinträdet genom jordens atmosfär. 138 timmar har gått sedan Jim Lovell, Fred Hayes och Jack Swigert lämnade jorden med sikte på månen. Nu gör de allt de kan för att komma hem igen. Först måste de släppa ifrån sig servicemodulen. Den har inte använts sedan explosionen. Och när Jack trycker på knappen i kommandomodulen tittar de andra två ut genom fönstret för att se efter skador. Servicemodulens skick chockerar dem. En av sidopanelerna är helt borta och de kan se rakt in i farkosten, nästan hela vägen till motorn. Innan servicemodulen svävar iväg ut i oändligheten försöker de få skadorna på bild för att senare kunna analysera vad som har hänt. Kommandomodulen startas upp igen. Besättningen är tvungna att lämna månlandaren som räddat deras liv och släppa iväg även den ut i rymden. Det är nämligen bara kommandomodulen som är lämplig för återinträde genom atmosfären. Den har en så kallad värmesköld som förhoppningsvis kommer att skydda dem mot den extrema hetta som uppstår när de tränger igenom atmosfären. Om måtte den vara hel. Varken besättningen eller markkontrollen har nämligen någon aning om huruvida skölden skadats i explosionen eller inte. Är den inte helt intakt så kommer de senaste dagarnas insatser att vara helt förgäves och kommandomodulen kommer att brinna upp innan den tagit sig igenom jordens atmosfär. Stilla havet breder ut sig som ett blått täcke mellan kontinenterna. Det enda som sticker ut är ett stort grått fartyg och på den en helikopter som är redo att hämta upp Jim, Fred och Jack från kommandomodulen när den landar i det mörka vattnet. Ovanför är himlen klarblå och molnfri. Genom den störtar nu en konformad farkost innan tre färgglada fallskärmar skjuts ut från toppen på konen och farten bromsas. Snart landar den med ett stort plask bland vågorna. Helikoptern lyfter, flyger dit och sänker ner ett neonorange nät. Det svala intresset från allmänheten har vänt totalt. Nu sitter hela världen återigen vid sina tv-apparater med andan i halskroppen när luckan till kommandomodulen öppnas. Ut kliver Jim Lovell. Han ler. De tre astronauterna har, mot alla odds, överlevt i nästan 90 timmar i en havererad rymdfarkost. Tusentals mil hemifrån. På ostadiga ben kliver de nu ur den lysande orangea nätburen och ut på fartygets däck. En och en möts de av omvärldens jubel. När besättningen på Apollo 13 återvänder till Houston nästa dag tas de emot av ett folkhav. Jim Lovell omfamnas av sin fru och sina fyra barn. Ken Mattingly, kommandomodulspiloten som egentligen skulle ha varit ombord, är också på plats. Jim, Fred och Jack, tillsammans med ingenjörerna i kontrollrummet, får gemensamt ta emot presidentens frihetsmedalj från president Richard Nixon för sina insatser i uppdraget. För trots att målet egentligen var att landa på månen så är alla eniga om att det här inte var ett misslyckande. Tack vare astronauternas och markkontrollens skicklighet så kallar många Apollo 13 för NASAs största bedrift. En milstolpe i överlevnadsteknik och ett imponerande exempel på ingenjörskonst. En minnestavla för Apollo 13 sätts upp på väggen i NASAs kontrollrum. På den står det: Från månen, lärdom. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Apollo 13 med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Adelina Tim. Producent är Oliver Bergman. Klippning och ljuddesign görs av Evelina Färnerud. Och redaktör är Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.